CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt år med kvartals fredagsintervju. I slutet av förra året inleddes vår serie Generation Ångest som ställer frågan varför den upplevda psykiska ohälsan hos unga i Sverige hela tiden tycks växa. Samtidigt som vi på många sätt aldrig har haft det bättre än idag. I de tidigare avsnitten fick ni möta Örjan Gruden vars 18-årige son Love tog sitt liv. Trots att han utåt sett framstod som killen som hade allt.
På något sätt så fick jag känslan av att han hade en känsla av ensamhet på ett existentiell nivå. Mm.
Och Jonathan Lundberg, skribent och författare som berättade om en lång episod av ångest som han hade gått igenom.
Det som hände den där hösten 2014 var att jag började känna att människor runt omkring mig skulle må mycket bättre om jag bara inte fanns.
Men är det verkligen så att vi mår sämre? Eller ställer vi bara högre krav på hur normalt mående ska vara? Och finns det en risk med att sjukförklara människor bara för att de inte mår 100% bra? Ja, det är några av de frågor professorn i psykiatri Christian Ryck ställer i boken Olyckliga i paradiset som kom ut i höstas. Christian Ryck, välkommen till fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Ja, vi kan väl börja där. En vanlig uppfattning är ju att vi mår allt sämre och att det här framförallt då gäller ungdomar och unga vuxna. Stämmer?
Om man tittar på hela befolkningen, alla åldersgrupper, då skulle jag säga att det i huvudsak inte stämmer. Vi mår ungefär som tidigare. Vilket man ju i och för sig kan tycka är för dåligt, eller ja, det beror lite på hur man ser på det. Men man ser hos framförallt unga kvinnor eller ja, från 13-årsåldern uppåt ungefär att där är det en försämring.
Också en försämring i allvarligare symptom, inte bara upplevd ohälsa?
Ja, det är lite svårare att säga. Ohälsan eller hur man mår, det är ju en upplevelse. Så det är ju vad folk rapporterar. Vi ser ju också en ökning för alla åldersgrupper av antal diagnostiserade, antal medicinerade, antal behandlade. Så jag skulle säga på den totala befolkningsnivån, alltså hela befolkningen, alla åldersgrupper och så, då är det snarare så att vi mår ungefär lika, fast allt mer av det illa befinnandet förklaras idag av en medicinsk diagnos och behandlas. Och sen finns det liksom de unga där det kanske finns en rörelse åt det negativa på ett annat sätt. Men även där kan man nog säga att ökningen av diagnoser är betydligt större än ökningen av illamåendet.
Bara för att bli helt klar här, när det gäller framförallt gruppen unga kvinnor då, eller unga tjejer från 13 och uppåt, skulle du ändå säga att det finns distinkta skäl att tro att där är det sämre ställt, inte bara med upplevelsen utan också att de objektivt sett på något sätt mår sämre än vad den generationen gjorde för 30 år sedan?
Ja, det är ju en svår fråga att säga vad som är objektivt här.
Jag tänker om man just mäter någon form av symptom som går att mäta, men det kanske inte går riktigt.
Ja, symptomen mäts ju genom att fråga folk efter symptom. Jag menar, en sån hård faktor så att säga, det skulle ju vara självmord. Och där kan man ju säga, om man backar tillbaka till 70-80-talet, så har ju självmord minskat jämfört med då. Självmord ökar heller inte i allmänhet. Så att det ligger nog något i det du säger, va? Att på ett sätt så mår vi nog bättre om man tänker att livets jävlighet har minskat, om man backar särskilt lite längre i tiden där vi fick uppleva väldigt mycket trauman och hade väldigt lite resurser att hantera dem med. Men det finns, jag tänker, det är en av problemen med den frågan vi diskuterar, det är att det finns inget som är helt objektivt här, utan det handlar om hur vi upplever saker, och vi upplever saker i förhållande till hur det är just nu, hur vårt liv är, och så har det ju alltid varit.
Vi kan inte liksom mäta blodkroppar eller cancerceller.
Nej,
utan...
precis. Ja, det här är ju det är inget nytt. Det här skriver Karl Marx om i Kommunistiska manifestet redan, att om grannen bygger ett hus med torn så kommer ditt hus inte verka lika fint längre. Och liksom den här typen av att det finns ett mående i relation till hur omgivningen, samhället, våra förväntningar, så är det bara liksom, och det kommer påverka den här frågan.
Du var inne på det, du inleder ju din bok då, Olyckliga i paradiset, med att berätta om din mormor Lisen. Och det här gör du, som jag uppfattar i alla fall, för att visa ändå på hur mycket bättre levnadsvillkor vi har idag jämfört med för 100 år sedan. Bara i några korta meningar, hur såg hennes barndom ut, Lisens?
Ja, precis. Så hon föddes 1914 och skulle jag säga under, jag tror, ganska vanliga förhållanden på den tiden. Alltså det var väl ganska fattigt, men det var väl inte så där. Det var, växte upp i en statarlänga utanför Norrköping. Hennes mamma då dog i spanska sjukan 1920. Någon pappa fanns inte, så då blev hon föräldralös, fick flytta till sina morföräldrar. Och de flyttade sen av någon anledning till Närke från Östergötland och lämnade henne då till hennes moster Anna, som hon uppfattade som en väldigt hård typ, som hotade med att barnavårdsmannen skulle hämta henne om hon inte sköttes och sådär. Så hon upplevde ju många väldigt svåra separationer som barn. Men fick sen ett, skulle jag säga, ganska vanligt folkhemsliv. Va? Hon var engagerad i nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen och gifte sig, fick barn och levde under normala omständigheter. Ett väldigt, skulle jag säga, kanske rätt så typiskt liv för den generationen, i bemärkelsen att det handlar inte så mycket om att förverkliga sig själv eller ha så mycket individualistiska idéer, utan hon var rätt så nöjd med sitt liv och levde det som många andra. Det var liksom inte så att hon stack ut eller grundade Amazon sen eller gjorde något helt spektakulärt med sitt liv, utan hon upplevde, eftersom hon blev 96 år, hon upplevde ju verkligen den här otroliga förändringen som Sverige genomgick från ett fattigt land till ett väldigt väl utrustat land.
Jag tänker att om man skulle beskriva de där händelserna för ett barn 2020. Mamma dör, pappa fanns aldrig, hamnar hos moster, moster hotar. Alltså det skulle ju vara, man skulle tycka att det var fruktansvärt dramatiskt och nästan förutsätta att det här barnet är väldigt trasigt. Vad tror du det beror på att det gjorde man ju inte då? Var ett vanligt liv liksom.
Ja, det är klart att det var trauma. Jag vet inte om man använde det ordet då, jag gissar inte att man gjorde det, men det är klart att det var trauma för henne och svårt. Och, jag menar, jag har ju liksom gått igenom en gammal perm som med hennes släktforskning som var efterlämnad, som var faktiskt väldigt, innehöll en massa saker som jag liksom kanske hade, ja, inte tyckt var så intressant innan jag började fördjupa mig i det. Och där kunde jag ju läsa en hel del anteckningar hon hade gjort, bland annat om hur hon gick med i den här Godtemplar logen eller
Lågen, som fanns i Emil också, Godtemplarna.
Ja. Så, alltså det var alltså nykterhetsrörelsen för de som inte så vana vid det vokabulären då. Men där gick hon med någon gång när hon var 12-13 år, och då beskriver hon då hur alla liksom sjöng då tillsammans. Det var som att hitta hem för henne som hade varit hemlös på något sätt. Och också, jag menar, hon låg på sin dödsbädd 96 år gammal, då ropade hon ju efter sin mamma. Alltså.
Trots allt.
Och det var 91 år efter hennes död. Så att, liksom, att det här inte spelar någon roll, det är ju fel förstås. Men det du är inne på är ju liksom att jag tänker de här påfrestningarna var ju i ett sammanhang av att det inte var så ovanligt med sådana livsomständigheter då.
Och då är vi tillbaka vid grannens hus med tornet på ja. Sätt att hon kunde se att andra hade det på ett liknande sätt som ja. Hon hade.
Ja. Så liksom, för jag menar, vore det inte så, då borde ju nästan alla på 1700-talet blivit svårt psykiskt sjuka om det bara var en slags direkt effekt av påfrestningarna som livet erbjuder.
Mm.
Så det är klart att hur vi uppfattar dem och hur vi kan liksom dela dem med andra kommer spela roll också.
Är det en bra eller dålig sak då, tycker du, att vi som samhälle på något sätt kräver en bättre hälsa hos våra medborgare för att vi ska tycka att deras livsvillkor är acceptabla? Jag tänker att det också kanske är en del av ett framåtskridande på något sätt.
Mm. Ja, alltså vi har det ju mycket bättre, och jag tror också vi har det mycket bättre med det vi har det mycket bättre än alla andra versioner av hur vi har haft det har varit. Så att jag tänker inte att vi borde gå tillbaka till ett samhälle där allt är väldigt hårt och tufft för att människor ska tuffa till sig, så att säga.
Mm.
Och det verkar ju som du var inne på, va? Det är liksom, det här är en slags ofrånkomlig situation i någon mening. Att samhället utvecklas, våra förväntningar stiger. Jag skriver i boken om Tage Erlander då, som var efterkrigstidens liksom, ledare under väldigt många år. Där Sverige gjorde enorma framsteg. Och han kallar det här de stigande förväntningarnas missnöje. Alltså att väljarna blev ju aldrig nöjda fast det blev bättre. Utan de anpassade sina förväntningar och det kom nya krav. Ja, alternativet till den typen av framåtskridande samhälle är ju sämre, så att säga. Så att, men det är något som liksom spelar roll, tror jag, i det här att psykisk ohälsa och mående är någon slags moving target liksom, som rör sig. Va? Våra barn förväntar sig en iPhone och iPad och att det ska finnas, och tycker att om det inte finns internet så är det katastrof. Liksom, och så att och de är uppvuxna i det. Det är inget konstigt att de tycker så. Men det gör också, tror jag, att man driver fram liksom en kravbild som gör att vi kommer nog inte dit att man plötsligt kommer att ha utrotat psykisk ohälsa för att samhället har blivit så himla, himla bra.
Om vi ska titta lite grann på olika favoritförklaringar då till att människor numera uppger att de mår sämre än vad de har uppgett tidigare. Och det gäller då framförallt gruppen unga vuxna och så. En förklaring som kommer upp är att vi har förändrat vårt beteende så snabbt och drastiskt i och med internets och sociala medier och smarttelefonens genombrott. Den förklaringen ser jag i alla fall ofta. Och vad vet vi egentligen om det där?
Ja, för det första kan man ju säga att om man tittar då på de upprepade mätningar som görs på befolkningen, till exempel det som kallas folkhälsoenkäten, så ser vi ju inte stora förändringar. I undantaget gruppen yngre kvinnor ser man viss förändring. Men på totalbefolkningen ser man, skulle jag säga, nästan ingen förändring.
Vi mår ungefär som vi alltid
är. Ja, vi är lika stressade idag som 2004 liksom, och sover lika dåligt. Har mindre självmordstankar till exempel enligt den undersökningen. Så att rörelserna upp och ner är mycket små. Så att det finns liksom ingen anledning, tror jag, att desperat titta sig omkring och försöka hitta en förklaring till något som inte händer. Så att säga.
Ändå görs ju det, upplever jag.
Ja, absolut. Det är liksom en favoritlek som samhället och vården håller på med.
Men kan inte återigen vara så då att vi accepterar ju inte heller att människor dör i hjärtinfarkt utan att man har koll på deras blodvärden och kolesterol och kranskärlsförträngningar. Att det här kan vara lite samma sak, att nu har vi nått så långt i vällevnad att vi förväntar oss att människor ska kunna ha ett bättre liv än vad de hade tidigare, också när det gäller det psykiska måendet.
Ja, absolut. Ja, jag menar, det är väl på ett plan är det väl borde väl vi ha höga krav på att men då tänker jag med mina höga krav skulle vara att undvika motsvarande hjärtinfarkt, alltså att försöka undvika att människor är deprimerade, undvika att människor drabbas av svåra tillstånd eller svåra händelser. Ett bra sätt är ju att minska negativa livshändelser för människor. Men en annan sak är ju att förvänta sig att må optimalt utöver det. Så att säga, jag vill få bort nedsidan att slippa sjukdom. Medan en annat perspektiv är att försöka vara 100% lycklig.
Mm.
Alltså att försöka må optimalt.
Utrota det, lidandet ur livet så att säga.
Ja, det är jag mycket mer skeptisk till. Men jag tror inte jag svarar på din fråga egentligen.
Med det här med skärmar
och så. Och då kan man väl säga att de... Alltså jag förstår att människor är oroliga för det, för jag kan själv känna kontrollförlust och med mycket konflikter med barn kring skärmfrågor, absolut. Det är liksom ett tema i många hem, tror jag. Så att det är som jag ser det, det är inte en orimlig sak att oroa sig för, men de bästa studierna som har gjorts som tittar då på skärmanvändning, sociala medieanvändning hos, ofta är det hos unga människor man tittar, visar ju inte något samband med utveckling av psykisk, det man kallar psykisk ohälsa, psykiatriska symptom eller så. Eller att effekten är väldigt liten. Det finns ju en studie som har jämfört också med en massa neutrala faktorer. Det var så här, effekten av skärm var lika stor som effekten om du hade glasögon, åt potatis eller var lång.
Mm.
Och det ser vi ju inte som tre väldigt allvarliga saker vi måste diskutera hela dagarna.
Potatismissbruket.
Ja, nej men så att liksom... Det kan ju också vara så att det är rimligt att ha egna, liksom, vad ska man kalla det, riktlinjer eller försöka begränsa skärmanvändning eller vad man gör på nätet av andra skäl.
Mm.
Att man borde ägna sig åt något annat som man behöver göra och behöver göra läxorna istället för att titta på TikTok. Men man kanske inte blir psykiskt sjuk av det.
Okej, okay, vi tar en annan förklaring då, och det berör också det här egentligen, den här jämförelsehetsen brukar man prata om, att, och det har ju delvis med sociala medier att göra. Förr jämförde man sig med den snyggaste tjejen i skolan och nu med den snyggaste tjejen i världen när man tänker hur ser jag ut och duger jag? Vad säger forskningen och du om det där då?
Ja, alltså när man har tittat på effekter av sociala medier så syns ju inte den effekten så att säga.
Nej.
Däremot så tror jag själv att jämföra sig med andra och andra som riktlinjer är en dålig idé. Så att, det tror jag fortfarande.
Men hur
jag kan ju märka det själv. Nu har jag till exempel skrivit en bok som har kommit ut. Innan dess tänkte jag, wow, skriva en bok. Alltså för det första måste jag säga att det var fruktansvärt jobbigt att skriva en bok. Så jag var väldigt glad när det var klart. Men nu märker jag ju själv att fast jag har skrivit en bok om att man inte ska jämföra sig med andra, så jämför jag mig förstås med andra som skriver böcker. Och tänker, fan vad bra det går för hans bok. Ah. Och så att liksom det är svårt att hålla emot det här. Och jag skriver ju i min bok också om Michael Jackson.
Mm.
Hans sista turné, den ville slå Prince turnérekord till varje pris. Och det var liksom ändå, även om hans liv innehöll mycket hemskheter och han hade gjort mycket hemskt också, så var han ju ändå otroligt framgångsrik.
Mm.
Men han blev inte nöjd med det. Det tar liksom aldrig slut det här. Så det tänker jag absolut är liksom en även om jag liksom inte kan i forskning bevisa att det är exakt så man ska leva och alla får leva precis som de vill, va? Så skulle jag tänka att det där med att jämföra sig med alla är ingen, gör också, tänker mig, att man blir lite utan egen riktning. Det blir liksom helt andra som styr den hela tiden.
Det är sant. Å andra sidan så triggas man ju, vi är ju konkurrerande varelser också. Så det kan ju vara en positiv sak att driva en framåt, eller?
Ja, jag menar, men det beror kanske också på vad man gör. Om man ger ut kvartal så är ju det en sak där du kan påverka framgången av kvartal genom att ha väldigt intressanta poddgäster till exempel.
Exakt.
Men om det är mer privata saker så kan det ju också vara så att ja, det finns många som är snyggare.
Mm.
Vad ska man, det kanske är lite svårt att
jag förstår poängen. En ytterligare förklaring som ofta nämns är, som du har varit inne på, det är den ökade stressen i arbetslivet. Alltså att det ökade välståndet som vi har uppnått har uppnåtts genom ständigt högre effektivitetskrav och därmed ökade krav på oss som arbetar. Vad säger kunskapsläget om det som förklaring till ökat upplevt psykiskt dåligt mående?
Mm. Ja, precis. Det här med stress är ju en fråga som är väldigt mycket i fokus i Sverige, skulle jag säga, i hela världen, men kanske ännu mer hos oss. Och jag skulle nog hävda att den svenska stressdiskussionen de senaste 25 åren har har skilt sig lite från hur man ser på det internationellt. Och för att förtydliga vad jag menar så tänker jag mig att stress är ju och utmattning är någonting som har beskrivits i, ja, man beskrev till exempel något som heter neurasteni 1869 som en effekt av liksom den det kanske också amerikanska sjukan, va? Att det var av hetsen, livsstilen, tempo, teknologiseringen, informationsflödet. När man läser det från 1869 och sen liknande berättelser från 30-talet, 50-talet, 70-talet så är det liksom häpnadsväckande hur lika de här farhågorna är och känslan av att takten ökar och det bara snurrar på fortare och fortare och fortare. Så den upplevelsen att det är så hela samhället fungerar, den är inte ny. Men som jag sa förut är det också så att om man tittar på rapporterade symptom i befolkningen av stress, där man helt enkelt frågar folk, är du stressad? Är du svårt stressad, frågar man också i den här folkhälsoundersökningen. Och där ökar det ju inte.
Nej. Så det är inte heller
men man kan säga att det är ju många som är stressade. Så att liksom, det är nog snarare så att det är fler av de stressade som idag utvecklar en diagnos. Att det inte ökar betyder ju inte att det finns några problem. Men jag tänker att hela den här bilden av att vi lever i en tilltagande stress, den tror jag inte riktigt stämmer. Jag menar, man kan ju säga att mycket av det som du kallar effektivitets- och produktivitetsökningar, det är ju inte människor som utför, utan det beror ju på andra system. Det kan ju vara så att min arbetsbörda påverkas positivt av att en maskin eller en dator löser problemen åt mig.
Så mycket har gjort våra liv enklare också med teknologiseringen, ja. Ja. Alltså minskat stressen.
Men sen tänker man att det finns sektorer där stressen säkert har ökat. Jag undrar om inte journalister är en sån grupp. Det hävdas ibland att när man gör så här tidsundersökningar av vad folk gör på dagarna, det är ju ett sätt ändå att förstå om takten i livet har ökat. Så här, kan man inte sova längre för man har så mycket att göra eller har man inte tid att äta tillsammans? Liksom det finns både i Sverige och England till exempel data på sånt. Och de engelska forskarna menar då att en förklaring till att stressen ofta beskrivs som ökande är att just bland journalister och media, där är det så att jag vet inte, konkurrensen har ökat eller färre journalister ska producera fler artiklar. Eller exakt
och så det är det otvivelaktigt, ja. Skulle jag säga.
Så att liksom, och det finns säkert, alltså det finns ju många människor som lider av stress, så är det också. Men att beskriva det totalt sett som att vi är på väg mot någon slags katastrof, det tror jag är en skrämmande bild att ge. Och en ytterligare skrämmande bild som ofta ges är att det är väldigt farligt i allmänhet med stress och att det kan ge hjärnskador. Det jag tänker mig är...
Hjärnan krymper, har jag läst.
Ja.
Av stress.
Ja, jo.
Gör den inte det?
Ja, men att saker krymper... Om jag spelar piano 12 timmar om dagen så förändras också min hjärna. Och hjärnan är föränderlig. Jag tänker med skador, då menar man ju ofta att nervcellerna har gått sönder. Att det är liksom ungefär motsvarande stroke eller liknande. Att någonting är trasigt och inte går att reparera längre. Och där tänker jag att bevisen för att utmatt i Sverige har den typen av permanenta skador är som tur är svaga. Det är ju ändå väldigt bra att det troligtvis inte är så. Sen kan absolut delar av hjärnan bli större och mindre. Det är ju en anpassning som sker till olika saker.
Så det behöver inte vara dåligt?
Det behöver inte vara dåligt.
En ytterligare förklaring som ofta nämns om oss just i Sverige, att vi är så ensamma i det här landet. I andra kulturer så umgås man vid generationer och har det härligt tillsammans medan vi sitter och ugglar i ensamhushåll. Vad vet vi om huruvida det då skulle kunna ligga bakom de växande siffrorna av självskattad ökad psykisk ohälsa?
Återigen kan man ju säga då att på vuxna, den större delen av befolkningen, så ökar inte den självskattade psykiska ohälsan.
Nej, och fascinerande
nog är också så att äldre svenskar mår sensationellt bra.
Alltså så de är inte så ensamma?
Om man tittar på de äldre männen till exempel, hur de rapporterar i sina undersökningar, de känner sig verkligen inte stressade.
Nej, okej.
Okay. De kanske borde vara förebilder för hur man ska leva, jag vet inte. Det är ju absolut så att om man reser runt i världen så får man ju lätt intryck att alla har så trevligt och härligt ihop utom vi, va? Och den föreställningen sprids ju lite grann att vi är världens ensammaste folk. Men Det har ju liksom, många undersökningar har vederlagt den idén. Det finns människor som är ensamma i Sverige och det är en riskfaktor för sjukdom och död och alla möjliga saker. Men det är inte så att det finns väldigt många ensamma i Sverige jämfört med andra länder. Tvärtom, till exempel, finns det undersökningar som visar att äldre svenskar är mindre ensamma än äldre vid Medelhavet, fast man när man reser tycker att de verkar vara så trevligt, va? Så liksom, där skulle jag säga att på totalen är det en myt att vi är världens ensammaste folk.
För att koppla till din mormor då, så kanske föreningslivet, som ju är väldigt starkt i Sverige, kan spela en viss roll där, tänker jag. Gamla är ofta engagerade i olika föreningar och träffar varandra på det sättet.
Ja, ja. Och liksom, jag menar, det som ligger bakom den här förändringen, det är ju att i Sverige är man ju inte beroende av familjen. Alltså, det har ju också varit en politisk strategi från Socialdemokraterna att varje relation ska vara vald, liksom. Medan i många länder så måste man bo tillsammans med de äldre, för de, ja, det finns ingen annan som tar hand om äldre, till exempel. Och, så.
Och en kvinna måste bo med sin man för att hon är ekonomiskt beroende av honom.
Så på så sätt kan man ju säga att det finns ju många saker här där man skulle kunna tänkt att intuitivt så låter det ju som att det skulle vara farligt att göra som man har gjort i Sverige med alla liberaliseringar, sexuell frihet och så vidare, va? Att människor kan leva helt själva och vara liksom oberoende av sin familj. Men det har ju inte lett till någon explosion av psykisk ohälsa i Sverige, den förändringen. Det får man ändå säga. Att det
då slår vi fast det och går till nästa förklaringsmodell då, som handlar om vad vi äter. Att det finns ändå en viss subkultur som hävdar att tarmfloran är förklaringen till att många mår dåligt och vi äter så mycket snabba kolhydrater och så. Vad säger forskningen där?
Ja, alltså det pågår ju väldigt mycket forskning kring tarmflorans betydelse som har kommit nu. Det du är inne på är ju att det finns en, tror jag, med tilltagande ekonomi så tilltar intresset för tarmfloran lite grann. Då. Och med det menar jag att många är väldigt intresserade av kost, inte bara på ett traditionellt sätt utan också speciella saker som påverkar tarmfloran. Kombucha, kimchi och så, det har pratats lite om sådana saker. Och det har ju inget belägg att det skulle ha någon effekt på det psykiska måendet. Jag tycker att det är olyckligt när kända kockar och journalister och andra går ut med och liksom säger att det finns någon våg av psykisk ohälsa som utlöses av snabbmat och så. Det betyder ju inte att man ska stoppa i sig skräpmat. Det är liksom inte en uppmaning till det. Men de effekterna är, tror jag, om några små. Sen är det ju fortfarande bra att äta nyttigt. Men jag tror faktiskt att ibland kan det här gå in i den här lite perfektionistiska moderna kulturen av optimalt mående. Att man liksom blir väldigt fixerad vid att äta rätt och göra rätt och motionera rätt. Så man hinner knappt leva någonting utöver att göra rätt hela tiden.
Och det kan man må dåligt av, såklart. Och då kommer vi faktiskt in på förklaringsmodell nummer 5 som också tangerar en del av de tidigare. Och det är just den allmänna hetsen att vi ska vara så perfekta på alla arenor där vi uppträder. Man ska vara den perfekta föräldern, den perfekta parten förstås, vännen. Man ska ha ett spännande jobb, många fritidsintressen och ett hem som människor avundas. Kan den tidsandan vara något som får många att uppge att de mår dåligt? Och då framförallt kanske unga kvinnor då, som ändå där det finns en ökning trots allt.
Ja, det finns en del studier som talar för att perfektionism ökar bland yngre. Jag tycker att man kan se många sådana tecken i tiden. Liksom, om det alltid är sant eller inte vet jag inte. Men Det är ju svårare att när man är ung idag så filmas ju allt man gör och man kan inte göra bort sig eller säga dumma saker eller vara dålig på att spela gitarr eller liksom jag tänker mig att det är en tid som liksom uppmuntrar att inte göra fel och försöka och var perfekt.
Den är lite skoningslös på,
ja,
på det sättet.
Ja, jag tänker själv när jag var ung, då spelade jag gitarr och sjöng på fester ibland. Mm. Och jag är jätteglad att ingen spelade in det. Det hade varit jättejobbigt för mig och då, jag hade säkert inte gjort det då.
Nej, för då hade den legat på YouTube tillsammans med superduktiga trubadurer och så hade de jämfört dig och tänkt, vad är det där för tomte?
Ja, det kanske hade varit bäst för alla att jag inte hade spelat. Men jag tänker ändå att det är en... det liksom inskränker barndomens frihet idag, tänker jag mig här lite grann.
Mm.
Att vissa saker försvinner aldrig i avtryck du gör.
För att sammanfatta det här segmentet då, så verkar det finnas ganska få förklaringar i forskningen som skulle kunna förklara en idé som finns om att den psykiska ohälsan ökar. För det första säger du, det gör den inte, vad vi vet. Möjligen med undantag för unga tjejer.
Mm.
För det andra, de här idéerna om vad det skulle bero på, som jag har räknat upp och som du räknar upp i din bok, ska jag säga då också. Mm. Det finns inte så mycket stöd för... För de här farhågorna.
Nej, för dem finns det ju inte så mycket stöd. Sen kan man förstås säga att alltså det är väl inte som att man är helt att det inte finns några idéer vad saker kan bero på. Men om man tittar på unga i Sverige till exempel, så kan man ju förstås säga att inte kunna etablera sig på arbetsmarknaden, inte kunna etablera sig på bostadsmarknaden. Det finns en del saker som samhället, tror jag, gör. Jag tänker mig också, som jag skriver om i boken, det här med skolans läroplan, hur komplex skolan är tidigt, vilka ganska komplexa krav det ställs på att kunna resonera och diskutera och agera i grupp och så. Där tror jag absolut samhället kan göra och påverkar en hel del, och de förväntningar vi har på hur saker ska funka spelar roll. Så att det är liksom, det är inte som att det inte finns några förklaringar och allt ett mysterium, skulle jag säga, men de här enfaktorsmodellerna som folk längtar efter, att det beror på för lite motion, det beror på för lite kombucha eller beror på att det och det har hänt den. De förklarar en ganska liten del av det hela.
Det finns en annan förklaring som ibland förekommer, som nämndes av en intervjuperson i den här serien, Örjan Gruden, som jag intervjuade för några veckor sedan, och han sa så här:
vi kämpar ju med näbbar och klor, hela samhället som konstruktion, att skona människor från det som är jobbigt. Alltså skolan försöker att parera det här och göra det på elevernas villkor. Vi försöker bygga bort alla fysiska hinder så att alla kan vara med om allting. Alltså vi tänker med...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Med funktionsnedsättningar. Och jag tänker att det där kan bli... en omvänd effekt. Vissa elever har svårt att hantera höga krav, och då sänker vi kraven så att det blir kravlöst för alla, och då får du ingen självförtroende. Självförtroende bygger du ju genom att handskas med motgångar. Och jag tror att det är en förlust som vi som samhälle har gjort, att existentiellt lidande är en sjukdom, att leva, att vara människa, är också att möta situationer som är svåra.
Sa alltså Örjan Gruden. Christian Ryck, vad tänker du om det här?
Ja, det är en väldigt intressant och, tror jag, ur ett forskningsperspektiv ganska svår studerad fråga. Jag tror inte att det finns någon som har... åtminstone jag kan inte återge några hårda data som liksom stärker göra oss klokare i den här frågan då, men jag tror absolut att det är en liksom, ja, men jag har ju jobbat mycket med ångest och oro och tvång och sådana saker där ju lösningen på problemet är att uppleva mer ångest genom att exponera sig för spindeln eller att prata inför andra eller att gå från dörren utan att kontrollera dörren en gång till. Och så jag tänker att ett samhälle som i hög grad uppmuntrar till undvikande av jobbiga saker skjuter sig i foten och riskerar då att man får större problem längre fram, precis som man får om man har ångest och oro. Så på så sätt tror jag att det finns en logik i den bilden. Och ja.
Vi ska prata lite diagnoshysteri också, det är mitt ord. Mm. Idag beror ungefär varannan sjukskrivning på en psykisk diagnos. Och på 1990-talet så började diagnosen utmattningsdepression eller utmattningssyndrom dyka upp i Sverige. Och 2005 infördes den av Socialstyrelsen som en officiell diagnos. Hur började det här med utmattningsdepression i Sverige?
Mm. Ja, idag ser vi ju utmattningssyndrom då, och det har en viss, kan verka som finlir, men har viss betydelse. Ja, det började egentligen med, det har ju såklart alltid funnits personer som har haft utmattningsproblem, och det har ju som sagt beskrivits sedan neuroastenins dagar, och på den tiden, det fanns ju i Sverige också, och man lades in ofta på en, kunde läggas in på en kurort eller något sånt där, va? Och jag läste en väldigt intressant studie nyligen från 1900-talets början, skriven på tyska av en Lundaläkare som hade undersökt folk i Blekinge. Och hans slutsats var att många av de här kom från samhällen som inte hade förändrats alls av modernitet, och de hade det också, så han betvivlade lite att det var tidens tand och teknologiseringen som låg bakom det här och så. Så liksom, det är inte så att fenomenet i sig är nytt med utmattning och trötthet. Men i slutet av 90-talet så ökade då depressionsdiagnosen i Sverige. Det kunde man se i databaser som försäkringsbolag hade. Att det var fler som var sjukskrivna för den diagnoskoden då. Och då var det forskare på Karolinska institutet som uppmärksammade det här och började studera en grupp av försäkrade. Och de undersöktes så att säga från topp till tå, och bedömningen var då att de allra flesta hade depression, men att det tedde sig annorlunda. Och sen jobbade det här gänget vidare med det här, och 2003 så kom det en rapport från Socialstyrelsen som också innehöll kriterier för diagnosen utmattningssyndrom, som då blev namnet. Mm. Innan dess hade man kallat utmattningsdepression. Och de kriterierna är de som gäller fortfarande. De kallas ofta Socialstyrelsens kriterier. Men när jag pratar med Socialstyrelsen, när jag har undersökt den här historien, då är det ju märkligt nog så att de egentligen inte tar något ansvar för de här kriterierna. De tycker liksom inte att det är de som har gjort dem, utan de har föreslagits, men de har gett ut dem. Så det är lite förvirrande vem som egentligen tar ansvar för dem. Och ansvaret handlar egentligen om att varför är kriterierna just på exakt det här sättet? Mm. Varför är de inte på ett annat sätt? Och på vilket sätt har man studerat det? Och då menar jag att det har studerats alldeles för dåligt.
Ja, vad har du för forskningsstöd egentligen? Den här diagnosen finns ju, skriver du i boken, ja, bara i Sverige.
Ja, precis. Dessutom. Så 2005 infördes den i svenska diagnosklassifikationen, men finns inte i den internationella då, och så är det fortfarande. Och det har ju lett till att vi vet ganska lite om den här specifika diagnosen, eftersom det bara finns information från Sverige och inte från alla andra länder. Och det jag menar är ju att man har missat ganska många viktiga studier, och en del studier som man har gjort har aldrig publicerats. De här allra första studierna där man undersökte de här försäkrade, den är ju 20 år senare fortfarande inte publicerad.
Bland annat för att han som gjorde den eller var inblandad i den själv drabbades av utmattning.
Ja, precis.
Som du skriver i boken.
Ja, precis. Det var väl kanske, jag vet inte om det är förklaring till att den inte publicerades, men det var i alla fall ett projekt som stötte på en del svårigheter då, kan man säga, men de kanske man får läsa i boken om man är intresserad av det specifika. Men typiskt det man vill veta om en ny, för det finns redan många psykiatriska diagnoser. I DSM, som är ett sånt klassifikationssystem, finns det 285 diagnoser. Så om någon vill föreslå en 286, så vill man alltid veta varför, vad det är som den tillför som inte andra diagnoser redan beskriver. Och typiskt vill man då veta att det är något hyfsat vanligt man beskriver. Man vill veta att det är något någorlunda unikt man beskriver, alltså som inte helt överlappar med depression. Jag menar, om alla som beskriver har den nya diagnosen förklaras lika bra av den gamla diagnosen, då behövs ju inte den nya diagnosen.
Men hur skiljer den här nya ut sig då från den gamla? Vad är specifikt för utmattningssyndrom då, eller den typen av depressiva tillstånd?
Ja, alltså om man tittar bara på symptomen kan man säga att det som är ju att en depressions huvudsymptom är ju nedstämdhet och lustlöshet, alltså inget är kul. Medan utmattningssyndromets huvudkaraktär är ju utmattning och inte den här typiskt depressiva nedstämdheten, suicidalitet och så. Och när man säger det så låter det ju rätt så åtskilt, men faktum är att i praktiken så är det inte alltid så himla enkelt att se skillnad på de här. För det är klart, många med depression har också liksom utmattningssymptom och så. Men i alla fall, de här studierna jag pratar om, som jag menar borde ha gjorts innan man införde det officiellt och som i det internationella systemen absolut skulle krävas för att få in det där, de har helt enkelt inte gjorts.
Finns det något som tyder på att de kommer att göras då?
Ja, det finns. Efter jag skrev boken har jag faktiskt tänkt att har man sagt A får man säga B. Så nu har jag faktiskt sökt pengar själv. Och vi ska starta ett stressnätverk. Det finns alltså redan stressforskare och forskare som håller på med det här. Så jag menar inte att ingen har gjort någonting. Men det är nog så att vi måste göra det. Och jag tycker att det är olyckligt och... Jag vet inte vilka värdeord man ska ta till, men att Socialstyrelsen inte ser till att det här blir gjort tycker jag är dåligt. Och det är inte dåligt för att det är superviktigt om vilken diagnoskod en människa får på ett sätt. Utan det är superviktigt för de människorna som får diagnosen idag får inte så bra vård de borde få. Och det får de inte för att man vet så lite om vad man ska göra och man kan få all möjlig väldigt varierande vård för de här problemen. Och den variationen innebär en risk för patienten att inte bli så bra den kan bli och få väldigt långvariga besvär.
Det låter ju rätt allvarligt med tanke på att jag vet inte hur många jag känner som har genomgått olika varianter av behandlingar för just detta. Och det vet vi då inte riktigt om det hjälper eller hur det hjälper, om jag förstår dig rätt.
Nej, alltså den vanligaste behandlingen som ges i hela Sverige och särskilt i Stockholm kallas ju multimodal rehabilitering. Det är ju, skulle jag säga, man vet inte alls om det funkar. Alltså, de som ger upplever att det funkar och gör det med, liksom, det är inte som att man ger något helt slumpmässigt, liksom, utan det finns en slags klinisk upplevelse att det här är en ganska bra idé att ge. Men även många som jobbar med det här tycker ju själva att det här är... Det här måste väl bli mycket bättre. Så liksom, det här är faktiskt ett svek mot de utmattade.
Det här är ju inte den enda diagnosen som har exploderat. Du var ju inne på autism tidigare, vi pratade om det. Men överhuvudtaget, om man pratar om gruppen ungdomar och unga vuxna, så har det ju skett en enorm ökning av olika psykiska och framförallt neuropsykiatriska diagnoser. Varför tror du?
Jag tror att en förklaring är att man tidigare helt enkelt har... inte ställt diagnosen, missat dem, inte förstått, inte fattat att personer...
Tobias är bråkig i skolan och typ. Det är han för att han är bråkig.
Och så på så sätt tycker jag att... Jag tänker, när du säger så här diagnosexplosion så kan det ju, finns det kanske ett stråk av misstänkliggörande där. Och att vara kritisk mot diagnosökning tycker jag är... Det är liksom alltid bra att tänka efter, liksom, kan man väl säga. Men på ett sätt kan man säga är det förstås en fantastisk sak att människor som förut har uppfattats som liksom bråkiga, jobbiga, karaktärsdefekter, liksom mer moraliska problem så att säga, att han borde skärpa sig, kan identifieras och få hjälp och fungera mycket bättre. Det är ju liksom ett enormt framsteg för samhället.
Jo, men samtidigt, vad går gränsen mellan att få en ursäkt för sitt dåliga beteende och att få en diagnos som man verkligen behöver?
Ja, precis. Och då tänker man att som jag ser det så är det en empirisk fråga. Och där menar jag, vad fungerar bäst?
Mm.
En annan sätt att se på det är ju mer någon slags moralisk fråga. Vad är liksom, vad är individens ansvar och så? Men det som jag tänker då är att det finns en, tycker jag, om jag bara ser tillbaka på hur det var när jag gick i skolan och så är det helt klart mycket bättre att många av de här barnen och sen vuxna också identifieras med svårigheterna och får ett sammanhang och hjälp och så, än att inte göra det alls. Frågan är bara i vilken grad det ska göras.
Mm.
Alltså är det 12% av tonårskillar i Stockholm som har ADHD, är det 5% eller ska det vara 25%? Alltså hur... Det är ju en variation i olika drag som vi pratar om. Det är alltså inte så att en del har ADHD och sen finns det de som har noll ADHD och det finns inget däremellan, utan det är en fördelning. Och det är för alla psykiatriska drag i stort sett. Om man tänker sig depression också, finns det också en gränsdragning där, när exakt går det från att inte vara depression till att vara depression.
Mm.
Och det är den gränsdragningen som är svår och som påverkas av hur vi ser på det och som flyttas mot det normala, kan man säga, idag.
Du skriver i boken, vilket jag tycker är väldigt intressant, att en undersökning då när det gäller autism visar att 1984 så var det 4 av 10 000 som hade en sådan diagnos, och idag är diagnosen mer än 100 gånger vanligare. Samtidigt, skillnaden mellan de som har autismdiagnos och de som inte har, den minskar hela tiden. Alltså det är inte lika distinkta symptom trots att man blir diagnostiserad. Och om utvecklingen fortsätter i tangentens riktning i 10 år till, uppfattar jag dig, så finns det ingen skillnad kvar egentligen som går att se mellan de som har autism och de som inte har.
Mm. Nej, precis. Det är ju en dansk studie, om jag minns rätt, som jag refererar till där. Så att så är det förstås att idag så är i genomsnitt den som har diagnosen har färre symptom än tidigare.
Mm.
Det krävs så att säga mindre för diagnos.
Får jag bara sticka in en grej som du skriver också i boken där, som jag i alla fall studsar på. Det är att det har ju blivit enorma köer för att få diagnosen då. Vilket har gjort att privata diagnosföretag hjälper den offentliga vården med att beta av de här köerna, men incitamenten, så som de ser ut, belönar egentligen alla inblandade för att utfärda en diagnos.
Mm.
Hur kan det få vara så? Det låter ju väldigt märkligt.
Mm. Ja, jag tänker att som du säger, så det finns liksom många aktörer här som drar åt samma håll, som tillsammans riskerar att skapa en perfekt storm av överdiagnostik.
Mm.
Och det tror jag beror på att i grunden finns det någon som har problem. I skolan så ska det inte vara så enligt skollagen, men i praktiken är det så att diagnos kan vara ett krav för att få en viss typ av hjälp. Så att skolan har ett intresse av att diagnos ställs.
Då får de lite mer pengar också. Väl.
Det är jag osäker på.
Jag tror det i alla fall, att för särskild hjälp så ska man få resurser. Mm.
Föräldrar och barnet har förstås glädje av att få bättre hjälp. Och det är ju förstås, det är ju själva grunden varför vi ställer diagnoser i allmänhet. Det är ju för att det hjälper oss att tillhandahålla hjälp till människor. Och sen är då, kan man säga, utmaningen för vården idag är att, som vi har pratat om tidigare, förut var det här en väldigt ovanlig diagnos. Alltså när jag började psykiatrin, då fanns det ingen neuropsykiatrisk enhet alls. Så nu anställdes en norrländsk psykiater som kunde någonting om typ autism och ADHD. De flesta andra hade mycket vaga begrepp vad det här är. Och det här är ungefär 20 år sedan. Och då startades en neuropsykiatrisk enhet som utredde folk. Men idag är det ju så många fler som utreds, så att det system vi har byggt, tänker mig, byggt för en betydligt mindre volym patienter, helt enkelt, hur vi utreder, att det ska vara speciella neuropsykiatriska utredningar som görs på speciella ställen. I praktiken i psykiatrin går det alltså till så att om jag träffar någon som jag tänker, den här personen har nog diagnosen ADHD, då ställer jag inte den diagnosen, utan då skickar jag patienten till en utredning
som kan oftast, vara privat,
som går till på, som är på olika ställen.
Mm.
Men eftersom många skickas dit och jag inte själv gör det, så är det ofta en, liksom en flaskhals där och kön kan vara lång. Det är problematiskt, och då har man försökt lösa det genom att liksom lägga ut utredningar privat på olika företag som gör utredningar. Och jag vill inte säga att de företagen gör dåliga utredningar. Men det är något problematiskt, dels med att så mycket pengar satsas på att utreda istället för att tillhandahålla en sammanhållen vårdkedja av utredning, behandling, uppföljning. Så de utreds på ett ställe, skickas tillbaka in i en då tyvärr ofta ganska överbelastad vård för de här patienterna, för det trillar in så många patienter med sådana diagnoser till de här enheterna. Och det gör också att det här naturliga att liksom, ibland är det ju svårt att säga vad som är vad. Vad är ADHD? Är det ingenting? Är det bipolär sjukdom? Är det något annat? Liksom? Och då är det ofta sättet man gör det att följa folk över tid och lära sig mer och förstå, okej, i det här fallet var det si och så. Om man delar de här delarna och så, då bryter man ju också upp den informationsinhämtningen, så att säga.
Mm. Och det viktiga är väl om de blir hjälpta av sin diagnos, så att säga. Mm. Om det gör deras liv bättre. Mm. Har du någon slags generell uppfattning om det, hur stor utsträckning det blir så?
Ja, jag tror att det blir så faktiskt. Att det här är en av... Det är, skulle jag säga... generellt sett kan man nog säga att barn och vuxna som får NPF-diagnos, neuropsykiatriska funktionshinder, alltså autism och ADHD, är i huvudsak väldigt positiva till diagnosen. Man ser också befolkningseffekter på ADHD-medicinering, att det minskar trafikolyckor, våldsbrott. Mm. Så att det är absolut inte så att i allmänhet skulle vara ett problem att människor får diagnosen. Tvärtom, det är i allmänhet en stor fördel. Det svåra är bara att dels avgränsa liksom hur många ska utredas och av vem och sådär. Och sen tror jag att sättet vi gör på det idag med de här externa utredningsmaskinerierna som finns, där jag också tror att det finns ju något lite problematiskt av att stå i en kö för en ADHD-utredning i ett år. Dels är det problematiskt för att det är alldeles för länge att stå i en kö. Men också att då cementeras ju idén i ditt huvud att du förstås har ADHD. Och när du kommer fram dit och de så att säga bara utreder den delen, så är det lätt att man med alla goda intentioner ändå ser för mycket av en diagnos och missar andra saker. Så på vår klinik försöker vi göra mycket bredare utredningar idag där alla ska utredas för det här. Det är inte så att det finns en utredning som är för allt utom det, vilket ju är helt snurrigt i dagens läge när det är som vanligt. Och sen att det finns en särskild utredning, utan man utreder alla brett istället. Mm. Och att man slipper vänta så länge, det tror jag är en bättre väg att gå.
Vad vi gör åt detta då, vi har vi pratat om lite grann. Att det finns i samhället en uppfattning att den psykiska ohälsan är oacceptabelt stor. Mm. Det kan vi vara överens om, sen om den har växt eller inte så. Mm. Vad tycker du bör göras åt det problemet, om något så att säga, som inte redan görs idag?
Ja, jag tänker ju att det görs för lite för de som har psykiatriska diagnoser.
Alltså allvarliga problem som begränsar en och som gör att man inte fungerar.
Ja, alltså den rätt så stora gruppen som idag har både normal allvarliga psykiatriska problem, depression och paniksyndrom och vad det kan vara, och även de som har betydligt allvarligare problem. Där tänker jag att det finns underförsörjning, låter väldigt tekniskt, men liksom det är alldeles för många som inte erbjuds det som står i vårdprogrammen att man borde få fortfarande.
Och varför?
Ja, det är dels kanske det finns faktorer som är att man borde göra mer rätt och mindre fel, så att säga, men det är också en resursfråga, tänker jag, att psykiatriska patientantalet växer ju. Men vi har ungefär samma förutsättningar som tidigare, och mycket hur vårdens resurser fördelas inom vården är ju helt arbiträrt. Liksom. Varför det finns 16 sängplatser för en specialitet och 14 för en annan, det är inte big data-analyser som ligger bakom det. Utan det är
lite slumpen och människors förmåga.
Maktkamp, liksom, lite så. Så att där tänker jag absolut att... Och det handlar inte bara om att psykiatrin behöver mer pengar, det tycker jag för övrigt att den behöver, men det handlar ju också om lite hur man hanterar då lite mer mild till måttliga besvär i primärvården, där ju många söker idag.
Mm.
Så där behöver det göras mer.
Men om jag får bara sticka mellan med en fundering, så eftersom det är så många som tycker att deras psykiska mående är oacceptabelt dåligt, men att de egentligen kanske inte, att det kanske inte är sjukligt på det sättet, att om de också tar vårdens resurser i anspråk, betyder det att de här som verkligen behöver får mindre vård än vad de skulle behöva?
Ja, det måste det betyda rimligen. Ja. Eller jag menar, om 5 000 personer ska dela på samma resurser som 1 000 delar på förut, så måste det bli mindre till vissa. Men, och det för ju in mig på en av mina hopplösa favoritfrågor. Det är ju frågan om just det som du är inne på. Det vanliga lidandet, så att säga. Det oundvikliga, besvärliga, men ändå lidandet som inte bäst beskrivs som en sjukdom.
Mm, att man blir väldigt nere när en relation tar slut,
ja,
kanske.
Till exempel. Sådana Där har ju jag lite försökt motarbeta den här idén att kalla allt psykiskt lidande för psykisk ohälsa. För jag tänker mig att det leder till en inkonvertering från lidande till något sjukdomsaktigt som låter som att man måste åtgärda. Leder till tanken om att lidandet är oacceptabelt, inte förväntat, inte del av ett normalt liv och så. Och det tror jag riskerar att göra, att dra in normala personer som mår normalt fast lider in i det sjuka. Mm. Alltså att istället för att vi ska göra sjuka till friska, så gör vi av misstag då friska till sjuka i den här processen.
Men tycker du att begreppet psykisk ohälsa egentligen inte borde användas på det sätt som sker idag då, eller?
Ja, jag tycker faktiskt att det borde helt avskaffas som begrepp.
Och vad skulle vi ersätta det med? Ja. Lidande respektive sjukdom?
Ja.
Ja, det kanske skulle hjälpa. Det satsas ju trots allt en hel del pengar på att få bukt med den psykiska ohälsan ju. Och lite öronmärkta och projekt och så. Hur vet vi om de där pengarna gör nytta då?
Jo, alltså Kerstin Evedis har ju skrivit en SOU-rapport om det här. Och den innehåller ju för en gångs skull ganska mycket klarspråk. Egentligen att vi inte vet alls om det mesta av det där funkar. Hennes kritik är ju mycket att det är kortsiktiga satsningar utan uppföljning.
Mm.
Och det är ganska mycket pengar man pumpar ut. Alltså för mig som psykiatrisk forskare som liksom kämpar för forskningens överlevnad, inte varje dag men rätt så ofta, så är det ju ändå ganska så där. Det svider lite att se hur mycket pengar som flyger ut till nästan vad som helst utan uppföljning, med tanke på hur hårt man får kämpa för 1 miljon i forskningsanslag.
Men varför görs det ingen uppföljning då? Det är väl formulär 1A så att säga, eller?
Ja, men jag tänker att det är väl så mycket i det offentliga systemet att det är det satsas på olika saker. Jag tror inte att det följs upp så noga i allmänhet. Och ja, det här tror jag är ett problem, att det finns en risk att man hela tiden slänger på nya pengar utan att veta riktigt vad det går på. Det vore nog bättre att göra liksom strukturella satsningar istället, som är mycket mer långsiktiga och inte ettårsperioder.
Du beskriver ju en sån i din bok då. I Storbritannien så satsade Tony Blairs regering på ett väldigt stort och långsiktigt projekt där man gjorde psykologiska behandlingar tillgängliga för många fler än tidigare enligt någon slags trappstegsmodell, där patienten först får möta personer med rätt kort utbildning som genomför någon form av enklare terapi, och hjälper inte det så rör man sig liksom successivt uppåt i trappan och får möta högspecialiserade så småningom.
Ja.
Hur har det där fallit ut? Vet vi det?
Ja, alltså det har ju, den här satsningen kallas då IAP, till Increased Access to Psychological Therapies, och den har ju funnits nu i 11-12 år, och de träffar i år över 1 miljon personer på 200 mottagningar. Så det har verkligen växt till en väldigt stor vårdprocess, eller vad man ska kalla det. Överlevt alla regeringsbyten, de finns kvar och så. De finns liksom mellan primärvården och den specialiserade vården i England. Och resultaten är på symptomutfall ganska bra, tycker jag. Man kan inte säga att man har liksom minskat psykisk ohälsa på befolkningen, eller att, liksom, att man har fått de där stora befolkningsavtrycken ändå. Men det här, tänker man, är ju en satsning som som många svenska politiker har kikat lite på. Den är ju extremt datadriven också. De har ju data på alla patienter, varje enhet. De enheterna som inte går bra försöker man förbättra. Det är väldigt, väldigt uppstyrt. Det är inte liksom, gör vad du vill med 50 miljoner.
Och det följs alltså upp då? På det sätt som du skulle önska att man gör
det
mer här?
Det följs upp. Mm. Men man kan säga att om man jämför England, IAPT med Sverige kan man nog ändå säga att den behandling man erhåller där av ganska lågutbildade... Så idén är ju att man använder... Man har för få psykologer, så man måste ta in andra för att kunna göra ett stort avtryck snarare än att varje enskild individ får optimal behandling. Mm. Behandlar man många tillräckligt bra, så att säga. Man får nog ändå säga att chanserna i Sverige att få bra psykologisk behandling är otroligt mycket större i England. När man beskriver ändå den vård som ges i Stockholm inom där jag jobbar med tvång och så för de vi har jobbat med. Jag har ju själv varit engagerad i det i IAPT, i ett forskningsprojekt. De tror inte det är sant hur bra det är här. Alltså därför en person med tvångssyndrom att få träffa en riktig psykolog, det kan man glömma i allmänhet.
Mm-hmm. Så att det är inte givet
så liksom i Sverige får man nog säga, även med all kritik som finns, så är vårdutbudet jämfört med till exempel England väldigt mycket bättre. Men med tanke på att det är väldigt många patienter som behöver hjälp, så är det ändå ganska svårt att tillhandahålla rätt hjälp till alla.
Du för ju ett resonemang i din bok som du var inne på tidigare att synen på lidande förr såg annorlunda ut än nu. Lidande har alltid varit en del av människans liv, men förr såg man Gud ofta som förklaringen till lidandet. Och eftersom Gud är allsmäktig och var det Guds vilja och inte så himla mycket att göra åt, utan man fick hantera det bäst man kunde. Mm. Nu lever vi i ett individualistiskt samhälle där målet är att bli lycklig egentligen.
Mm.
Varför kan det vara ett problem? Eller skapa problem?
Alltså jag tror ju själv, och det här är liksom ingen direkt forskning som ligger bakom.
Nu är vi inne på människan.
Nu lämnar vi. Nu går vi ut på djupt vatten här. Nej, men jag tror att det är en dålig idé att försöka vara lycklig. Alltså. Och jag tror inte det är en dålig idé att vara lycklig. Men att göra det till sitt mål att vara lycklig riskerar att göra saker som man kanske behöver på vägen för att kunna bli lycklig svårare. Alltså till exempel att acceptera lidande. Det är också riskerar att skapa en slags perfektionistisk tvångströja av saker. Jag har tänkt på det när det är många som har läst den här boken av Martin Hägglund nu, Mitt enda liv.
Mm.
Jag har faktiskt inte gjort det än. Jag tror den är väldigt bra, men jag märker också lite att det verkar skapa en slags meningsstress hos en del. Att de måste leva ett väldigt meningsfullt liv nu. Och jag tänker även där att ett lagom halvmeningsfullt liv borde vara tillräckligt. Om jag går tillbaka till min mormors liv som var väldigt icke-spektakulärt. Det var väldigt långt ifrån den här idén om att varje dag ska leva som att vi dog imorgon, tänker jag med. Ja, det låter för mig väldigt så här stressigt att tänka så. Jag menar inte därför att man ska kasta bort sitt liv eller att det ska vara meningslöst, att inget spelar någon roll. Men någon slags måttliga krav på hur fantastiskt ens liv måste vara för att jag ska kunna känna mig nöjd. Mm. På något sätt är det nog bättre att kunna känna sig nöjd med ett normalt liv. För i snitt kommer vi ju bara, alla kan ju liksom inte vara mest otroliga.
Nej, och de som är det mår inte så himla bra. Du nämnde Michael Jackson och Prince till exempel. Avslutningsvis då, jag hör rätt ofta föräldrar säga om sina barn, och möjligen har jag sagt det själv någon gång, ungefär så här. Och det här är väl tänkt att visa då att man inte är någon prestationshetsande förälder. Det spelar ingen roll vad han gör med sitt liv så länge han är lycklig.
Mm.
Men om man lyssnar på dig då, så tänker man att det är ju att kräva väldigt mycket av sitt barn egentligen.
Mm. Ja, det där är en jätteintressant fråga, hur olika i olika delar av världen man ser på det här. För att jag uppfattar också i Sverige är väldigt stort fokus på att barnet ska vara, ja, kanske lyckligt i framtiden, men också att barnen är glada är det viktigaste. Liksom. Medan som man tittar i Kina och kanske Japan, som jag skriver en hel del om i boken, deras syn på lidande och så, det är ju den helt främmande idé att där är liksom fokus på att man ska kunna klara av att göra vissa saker, och att det kommer med en portion lidande är helt förväntat. Och till och med i Japan har man ju nästan en slags omhuldande av lidandet, att den som inte har lidit är liksom, går inte att lita på eller har inte har inte blivit en hel människa så att säga. Så det där är ju en väldigt intressant fråga, det här med vad är målet och vilka krav är det rimliga att ställa och är krav bra eller dåliga? Det där är, tänker man, en ytterst intressant fråga.
Christian Ryck, professor i psykiatri vid Karolinska institutet och författare till boken Olyckliga i paradiset. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.